Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Så skapar man Stockholms friskaste företag. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark och jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, HR, ledare eller medarbetare.
Eller människa som du sa.
Ja, eller hur?
Det passar alla. Ja. Idag ska vi prata om hur Ragn-Sells lyckades få utmärkelsen Stockholms friskaste företag. Men först ett tips från vår samarbetspartner Firstbeat om ett stort problem. Att 6 av 10 vuxna uppskattas faktiskt lida av sömnbrist eller sömnproblem.
Mm. Och någonting som Firstbeat är noga med att framhålla är att som, när det gäller så många olika hälsoområden så till att börja med så finns det ingen, alltså det är dumt att gå in i det här läget att oj, nu blir jag jätteorolig för jag kanske inte sover tillräckligt bra. Alltså man behöver ju inte låta oron i sig skapa ohälsa. Men sömnen är ju något väldigt viktigt och den är med vårt digitala liv börjar plötsligt bli allt svårare att få till för många av oss. Mm. Och här finns ju väldigt mycket att säga och det gör Firstbeat ett bra inlägg som vi ska länka till. Men man kan säga så här, man kan ju försöka göra det enkelt. Och det viktigaste av allt är att faktiskt försöka prioritera sömnen. Mm. Jag är själv inte så bra på det, men jag tränar på det.
Ja, men jag tänker just att det, och det man behöver göra, det jag vill skjuta in, vilket Firstbeat lyfter väldigt bra, det är också att det är inte saker som gör att det tar tid för någonting annat egentligen. Det handlar mer om timing av saker som man redan gör. Att liksom undvika att träna intensivt på kvällstid till exempel. Mm. Vi har pratat om att minimera alkoholintag just om man liksom behöver sova bra så blir det ännu viktigare. Och att drick kaffe för all del, men det har en lång så att säga, halveringstid. Alltså går ur kroppen långsamt så att undvika att dricka kaffe efter klockan 3 till exempel. Och försöka att komma ifrån skärmar på kvällstid. Och det är ännu viktigare om man inte har fått dagsljus under dagen. Så att man ska också försöka få dagsljus under dagen. För det sätter våran inre klocka rätt. Och talar om att nu är det dag. Mm. Och ikväll.
Så kan man sticka ut näsan några minuter bara på förmiddagen i vad man hoppas då skulle vara lite sol eller i alla fall dagsljus. Det är faktiskt väldigt bra. Mm. Det behöver inte vara så krångligt. Sen, så det är väldigt på tapeten också där hur vi ska hantera våra skärmar. Vi har så här olika filter som ska göra ljuset från dem vänligare. Men om man kan lägga ifrån sig skärmarna någon timme eller två innan man somnar så är det bra. Mm. Fast jag själv gillar att ligga och läsa så här nyheter i sängen. Men jag inser att jag faktiskt köpt en veckaklocka.
Ja.
Och ska försöka med det här att lägga ut mobilen utanför sovrummet.
Ja, men det är väl jättebra. Så det behöver inte ta mer tid. Det behöver bara, vi behöver förändra saker som vi redan gör.
Mm.
Och Firstbeat, deras verktyg, den här livsstilsanalysen, den mäter vår sömn på absolut bästa sätt. Alltså den mäter hjärtat, så där kan man verkligen få svart på vitt hur det är. Det är ingen app som inte riktigt träffar exakt. Så. Ja, men vill man bara ta till sig tipsen så kan man läsa mer på firstbeat.com under bloggen. Och då heter inlägget Reflektioner kring sömn. Sätt saker i perspektiv och sov bättre.
Mm, lite inspiration där.
Mm.
Nu säger vi välkommen till dig, Sofia Blomdahl.
Tack så mycket.
Du är arbetsmiljöchef på Ragn-Sells.
Ja.
Och vi sitter här med dig för att ni har fått en väldigt fin utmärkelse. Stockholms friskaste företag.
Ja, det har vi. Och det var ju ett jättehärligt kvitto att få för oss.
Det här är då en utmärkelse som Feelgood, hälsoföretaget Feelgood, delar ut och varje år. Och man tittar på ett antal olika faktorer här. Vill du berätta lite hur man väljs ut i den här tävlingen?
Ja, det här är en tävling som Feelgood egentligen startade med tanke på att vi hör så mycket att det är negativt och sjukskrivningarna ökar och folk är stressade. Så där de tänkte att de ville egentligen fokusera på det här positiva. Så här, men vad är det som, det måste ju funka någonstans, och vad är det då de företagen gör? Vilket jag tycker är ett fantastiskt sätt att lyfta det här på problematiken också, att vi delar med oss av det som är bra. Och då tittar ju de på både hur man jobbar systematiskt med arbetsmiljön, de tittar på medarbetarskap och de tittar på ledarskap och generellt liksom hållbarhet och arbetsliv, hur vi jobbar med hälsofrågor på företaget. Så här fick vi då anmäla oss och man fick svara på lite frågor. Först lite enkla frågor, gick vidare därifrån till att man fick fördjupa sig rejält, och de grottade sig in i alla våra processer och hur vi arbetade.
Och då har ni redan arbetat väldigt medvetet och intensivt med det här. För det är ingenting man liksom klämmer ur sig på en kvart för man ska vara med i en tävling.
Nej, det är det absolut inte. Och jag kan säga första, jag var i Almedalen i somras och träffade då deras marknadschef på flygplanet hem.
Mm.
Och då började vi prata lite, jag berättade vad vi gjorde och då lämnade han den här tävlingen och sa, det här hade ju varit något för er. Och när någon säger Sveriges friskaste företag, så det ska... Men man känner ändå att det är ganska stort ansvar om man skulle vinna ett sånt pris.
Mm.
Men sen när vi väl började titta på, nej men gud vad vi gör mycket bra.
Mm. Vad kul.
Ja, och det blev ett jätteuppvaknande för oss alla att vi är ju jätteduktiga. Vi känner oss faktiskt som Sveriges friskaste företag.
Mm.
Det kan jag säga. Men Stockholms friskaste företag, det är vi.
Mm.
Ja, det är jätteroligt.
Och vad är det ni har gjort då under, och hur länge har du varit arbetsmiljöchef?
Jag har varit på Ragn-Sells tidigare som i olika HR-roller, men blev arbetsmiljöchef 2015. Och då hade vi också en ny hållbarhetschef, Per Larssons, som vi diskuterade mycket att vi ville ha en förändring på kulturförändring egentligen. Vi hade jättemycket arbetsplatsolyckor, vi hade arbetsskador. Men vi hade allting på plats. Alltså rutiner, instruktioner, vi följde liksom lag efterlevnad. Vi hade allting.
Och ändå hände.
Och ändå så gör inte riktigt folk det som det står att man ska göra.
Mm. Så det var där glappet fanns.
Ja, och så kände vi att vi satte en ny strategi det året. Vi ville gå till ett cirkulärt samhälle, en cirkulär ekonomi. Och det är, någonstans så ska vi styra hela samhället åt det här.
Mm.
Och då måste vi någonstans börja oss själva.
Vill du beskriva vad en cirkulär ekonomi är?
En cirkulär ekonomi, ja. Det finns. Jag kan förklara för vi ser ju någonstans. Vi samlar ju in avfall, hämtar det och behandlar det. Och vi försöker hela tiden hitta nya vägar för att liksom återföra det här avfallet ut i liksom flödet igen då, i det här cirkulära. Och det är ganska många komponenter för att få det här att fungera.
Det finns väl ett ganska nytt exempel som jag tror jag hörde på Vetenskapsradion om det var Ask.
Ja.
Det är ni som liksom har tagit fram det. Berätta kort om det bara, för det är så häftigt.
Men vi har en behandlingsteknik där vi liksom återvinner och får tillbaka det här...
aska.
Precis. Mm. Ifrån kraftvärmeverk och så vidare så hittar vi olika metoder för att liksom återanvända det som gödsel igen. Då. Och vi har ju massa sådana här olika tekniker, olika behandlings... vad gäller fosfor. Vi har färgburkar som vi också liksom försöker återvinna. Vi har olja.
Just det, så att allt det avfall vi producerar, så mycket som möjligt ska kunna komma till nytta igen, istället för att till exempel bli plastskräp som skvalpar omkring i haven och sånt där.
Superviktigt.
Och någonstans så handlar det ju till var och en av oss hemma, vad vi gör med det vi lägger i soptunnan egentligen.
Så det här var en del som ni tyckte var en typ av kärnvärde när ni skulle ta fram den nya strategin?
Ja, vi kände att vi ska gå mot en cirkulär ekonomi, ett cirkulärt samhälle. Det kräver väldigt mycket av oss. Vi måste liksom påverka. Och då kan vi inte någonstans ha en... Vi behöver få med oss vår egna personal först på den här stora förändringsresan. Och då kände vi att vi var konkurrenter internt. Vi hade liksom ett moderbolag med olika dotterbolag. Vi skulle jobba som one company på något sätt, men det gjorde vi inte. Och det kan till och med vara så att vi på vissa platser lokalt hade 2-3 olika chefer i olika delar med sin egen resultat. Skulle det liksom sin egna resultat. Man delade absolut inte med sig av det man gjorde dåligt. Det förstår man ju. Men man delade absolut inte med sig av det vi gjorde bra heller. För det vill man ju ha på sin egen...
bonuslista
liksom. Ja, så vi hade, man kan säga, vi hade en sån här liksom blame-shame-kultur lite. Och plus det att vi har liksom en machokultur i transportbranschen. Vi hade en ganska tuff väg att vandra, och det visste vi om. Och vi visste om att göra en sån här kulturförändring, liksom en värdegrundsresa, kände vi. Det är långsiktigt. Så vi satte någonstans, vi har liksom en plan nu till 2021. Effekterna kom ju dock mycket tidigare än vi hade vågat hoppas på. Och på 3 år... så lyckades vi minska våra arbetsplatsolyckor och arbetsskador med 70%.
Wow.
Och det är jättemycket. Det går knappt att, man får nästan nypa sig i armen. Tänk dig så mycket, liksom, det är alltid olyckor och sådär, det vill man ju aldrig. Det är så mycket lidande, både för den individen och anhöriga och även. Så det känner vi oss jättestolta över. Och det har vi mycket gjort för att vi har lyckats få till den här mer öppna klimatet. Man vågar rapportera in. Vi hade en ökning på 811% av inrapporterade förebyggande avvikelser.
Alltså observationer. Att man berättar när det nästan händer en olycka, så att man ser mönster. Men det är ju så klokt.
Det är, och det är, och även risker. Vi jobbar mycket med redan innan man ser. Vi brukar ofta ha texter. Vi har varit ute och turnerat, hela jag och mitt team. Vi har varit på 65 platser i landet, träffat all personal. Det är jätteviktigt, och verkligen, vill man ha en förändring så måste man faktiskt själv ut och visa sig och även lyssna på deras vardag. Hur är verkligheten där? För den stämmer inte alltid överens av den bilden som jag har som arbetsmiljöchef.
Nu blir jag nyfiken, för ni såg det här glappet från början, att du sa att ni hade allt på plats, att på något sätt visste organisationen hur ni skulle undvika olyckorna, ändå händer de. Och så berättar du att var det 3 år senare så hade ni fått ner dem med 70%. Ja. Och vad var det konkret som ni gjorde? Ni turnerade runt och snackade med folk.
Det vi först gjorde någonstans, det var att identifiera så här, varför ser det ut som det gör? Och då gjorde vi en jättestor kartläggning. Vi har ju en sån här medarbetarenkät som man alltid fyller i, och där kunde vi också utläsa lite vad problemet var. Men vi gjorde en egentligen så här kultur, arbetsmiljö. Vad har vi för säkerhetskultur och arbetsmiljökultur på Rangsells? Och där fick vi jättemycket tips och idéer kring vad som fungerade och inte. Och det vi framförallt insåg, det är ju ledarskapet. Det är ledarskap, det är det viktigaste. Det måste fungera. Och som jag sa tidigare, så hade vi ju en kultur tidigare där vi faktiskt var interna konkurrenter, och det bidrar inte till samarbete och samverkan. Så någonstans så sa vi att det är det viktigaste. Samarbete, samverkan.
Ni hade en fråga om ledarskapet där. Kunde ni se om det var en okunskap eller att cheferna inte vill, alltså, vi, kunde ni se mer detaljer i liksom vad det var som
det var utmaningen, nej, men, där? Ja, nej, men utmaningen var nog att vi hade ett sätt att arbeta på som vi alltid hade gjort, vilket var ganska, vi var inte, cheferna var inte riktigt vana vid det här att samarbeta och samverka på det sättet. Så vi gjorde en, vi kontaktade Elisabeth på The Human Element Sweden, och vi har en utbildning som är förtroendefullt samarbete, som är, det har varit så jättebra för oss, där vi faktiskt, det handlar om att man får, det är mycket så här självreflektion, hur jag beter mig, hur jag agerar kommer påverka alla andra runt omkring. Men också hur vi liksom ska samarbeta, hur vi ska samverka. Mycket intressebaserad problemlösning. Jätteviktigt att man faktiskt går in med, vad vill du, vad vill jag? Mm. Och hur går vi bägge härifrån? Hur går vi ut här bägge ifrån och är nöjda? Innan var det så här, jag ska vinna det här eller jag ska ha rätt. Och hela det här sättet att vi liksom bygger relationer, tillitsfulla relationer, det var vår nyckel. Det var liksom det vi satte fokus på.
Och var det här en utbildning som chefer fick gå?
Alla chefer och även alla nyckelpersoner som också som behöver samverka mycket mellan alla stödfunktioner. Och, vi har ju lyckats, vi har ju ett arbetsmiljöavtal med Transportarbetarförbundet. Där vi faktiskt också är helt överens om hur vi ska samverka och samarbeta på arbetsmiljöfronten. Så alla skyddsombud fick också gå det här. Och de säger också att de har märkt en jätteförändring. Att nu ringer ju cheferna redan innan det blir någon konflikt och frågar. Alltså man har den öppna relationen att man faktiskt kan fråga.
Skönt.
Ja, det är jätteskönt. Så någonstans, vi pratar mycket om röd och grön zonsbeteende. Jag vet inte om ni har...
Vad sa du nu?
Röd och grön zon.
Nej, berätta.
En röd zon, det är så här klassiskt. Vet, hjärnan slår på, man är i fara nästan. Och där är vi konkurrenter. Där är man inte sitt bästa jag. Där är liksom... där man tävlingsinriktad och där var vi innan. Så för oss var det viktigt att flytta över till det här gröna zonsbeteendet, där vi faktiskt då är, vi samarbetar, man vill samverka, man vill liksom skapa förtroendefulla relationer.
Och då bjuder man på kunskap och information.
Absolut, och man bjuder in till varandras olikheter och förstår varandras olikheter också. Så det var liksom göra den här förflyttningen, och det är ganska häftigt faktiskt, för idag så vi pratar alla samma språk, alla vet liksom det här grön zon och röd zon. Och jag skrattar ibland, mina egna medarbetare, de kommer och säger, nu är du lite i röd zon va Sofia? Och jag sa, va? Nej? Och så tänker jag, nej, och så känner jag hur jag liksom kommer upp i värv och så du vet, ja. Så nu har jag ju lärt mig att men nu är jag ju röd zon, för allt det här som jag gör nu och tänker nu, det har jag lärt mig i det här programmet, att det är ju liksom mina försvarsmekanismer som triggar igång, så har man fått lära sig verktyg och hämta hem sig, så nu är jag tillbaka liksom, nu pratar vi igen.
Var det någon typ av belöningssystem ni förändrade då också?
Nej, det var det inte, utan det var egentligen den här, vi jobbade, alltså alla fick göra den här inre resan och jobba med sig själv, och hur man liksom, hur jag agerar, hur det påverkar andra, alltså det är mycket rollspel i det här, du vet när man utsätter någon för olika saker och hur det känns och hur man själv reagerar, man fick liksom lära sig hur man själv reagerar i olika situationer.
Men hur jag kan ju tänka mig att i en miljö där man samverkar och har en öppenhet att det blir lättare att förebygga olyckor, men har du något konkret exempel på hur det kunde se ut innan och hur det ser ut nu? Alltså hur har det här minskat olycks...
Men förr så kunde det vara så här att om någon rapporterade in att det hade hänt någonting, då någonstans så blev det så att chefen känner sig, nu får jag mer jobb, nu syns det att vi har gjort fel. Aha. Och man ville nästan mörka det hela, för man kunde liksom se att nu får jag liksom pekpinnar, för vi jobbade mer med det här liksom pekpinne, liksom bestraffning snarare än belöning.
Och då kan man säga att det ändå var ett outtalat belöningssystem, att om man mörkade lite och inte rapporterade in allt, så,
det skulle man säga.
Så såg det bättre ut.
Och det vi då kände, belöning, absolut, vi jobbar lite mer mot belöning på det sättet nu, att när vi vill ju lyfta de här goda exemplen snarare än att gå med pekpinnar. Och de här goda exemplen blev ju någonstans, då fokuserade vi mycket på säkerhet där folk faktiskt hade rapporterat in mycket. Då tänkte jag, då lyfter vi den här arbetsgruppen som väl fungerande i, på vårt intranät och som det goda exemplet. Och när man på något sätt inte har det här att man försöker. Så att, och det blev ju någonstans en väldigt effekt, för helt plötsligt ville alla dela med sig och alla ville liksom, ja, synas och få sin liksom cred för det man hade gjort då. Så det blev ju på ett sätt en belönings, när vi valde att lyfta goda exempel.
Jag tänker, det skulle vara intressant för oss som inte jobbar i din bransch, att hur ser olyckor ut? Alltså, vad är det för typ av grejer som händer när de händer?
Vi har ju, vår verksamhet är väldigt bred, så vi har ju allt ifrån lastbilar med rörliga delar, du vet, vi tömmer sopkärl, det finns en stor klämrisk, som är ganska vanligt, men även fallolyckor när man hoppar ur lastbilarna är det ofta ibland att man liksom snubblar och man är för snabb. Och sen har vi även stora anläggningar som är mer som en stora liksom processer, och där har vi mycket trafik med truckar, lastmaskiner, men vi har även avfall som är farligt avfall. Det kan vara liksom syror, cancerogena ämnen, alltså väldigt viktigt att vi har rätt säkerhetsutrustning och så vidare, men mycket vi hade mycket fall och klämskador. Och även halkolyckor, för i och med att de springer mycket ut och in och sådär. Det låter liksom inte så mycket, men det kan... just det med halkolyckorna, vet jag, men det är man halkar, men alltså det kan gå riktigt illa. Det kostar företaget mycket när en stor procent halkar. Och bara det här att ta ett foto och liksom rapportera in att här är det halt, så var det mycket lättare för chefen att ut och...
Jag tänker också att man vill väcka det här, att proaktivt tänka så här, men här skulle vi kunna, inte bara säga att oj, här, som du sa, att här har uppstått en, eller här finns det en risk och här har det hänt saker, utan att medarbetarna själva ser att här skulle vi kunna göra en säkrare process. Och där är ju de själva bäst rustade, för att de är ju ute och jobbar i det dagliga arbetet där man verkligen
och
kan.
Det blev ju en del av den här, vi behöver göra en förändring, vi börjar via ledarskapet, vi information, kommunikation var ju jätteviktigt hela vägen. Och vi någonstans så här, vi måste ut och vi måste göra det jättelätt att jobba med säkerhet. Just vi sa det var den fysiska säkerheten vi kände först, det här måste vi prioritera i och med att vi hade så hög andel olyckor. Så det var verkligen vi tog fram ett jättebra verktyg, ett avvikelsehanteringssystem med en mobilapp som man bara kunde lätt ta ett foto ute. För ibland så är de stressade, de hinner kanske inte sätta sig ner och skriva en roman liksom, vad har hänt? Och en bild säger mer än 1000 ord. Det är så här med, man tror inte det kostar jättemycket att göra de här satsningarna som vi har gjort. För någonstans, ska vi ha en sån mobilapplikation? Ja, då måste ju varenda medarbetare ha en smartphone. Och det är ju inte gratis. Någonstans så gäller det, att det gäller verkligen att ha med sig det här. När ledningen sa att det här är vad vi vill. Då var de beredda liksom att gå hela vägen också. Och det har ju liksom återbetalat sig idag, kan man ju säga, de här 70%.
Där beskriver du nyckelfaktor, att ledningen, för det kan jag ha stött på ibland, att man säger, nej, men de är med, men de har inte riktigt insett vad som faktiskt kommer krävas. Här beskriver du att man är med och man är beredd att också, finns det behov så står vi bakom det, oavsett om det då blir, och så tänker jag också, det blir ju en investering i långa loppet.
Ja.
Så, för att ni skapar plattformar för att jobba med det här proaktivt. För att visst är det också så att det här har ni jobbat med väldigt liksom verksamhetsförankrat, alltså hela verksamheten är med. Kan inte du beskriva hur den här gruppen som du pratade om, som har rest runt, hur ni är organiserade i organisationen?
Ja, jag då som arbetsmiljöchef har ju ett team runt mig med arbetsmiljöingenjörer och specialister. Och tidigare så låg vi ju under HR, vilket kanske är det vanligaste egentligen när man pratar om de här health and safety-frågorna. Men vi på Rexels har gjort det lite annorlunda, så att vi är en egen grupp, en liten egen ö som ligger direkt under vår vd då, Mikael. Och fördelen med det är ju att det är väldigt lätt att vi sitter oftast i den här ledningsgruppen och får... Jag har ju liksom på de andra cheferna, vad är det för, hur kan vi stötta affären någonstans? För det är jätteviktigt att det här är liksom med i strategin hela vägen. Och att det går hela vägen ner och hela vägen tillbaka. Så fördelen är ju att vi har ju kunnat, och jag menar HR sitter också med, men vi sitter som liksom en eget representerade där, och det har faktiskt varit en väldigt framgångsfaktor, för vi har inte riktigt samma agenda alla gånger. HR har, alltså de jobbar ju jättemycket med liksom mer rekrytering och employee branding och så här, och vi kanske lite mer har de här säkerhetsfrågorna, och det är inte alltid riktigt i samma. Däremot så samverkar vi ju otroligt mycket, för vi har ju hela det här psykosociala är ju väldigt, alltså arbetsmiljö är ju någonstans allt skulle jag vilja säga. Så det är ju jätteviktigt att man har den nära relationen till.
Men då är det en tydlig signal också att ni sitter nära besluten och ni är högt prioriterade.
Ja. Och vi valde för, och någonstans, det sa vi också, det är jätteviktigt, det kan ge som ett tips, för det är jätteviktigt att det faktiskt, att man visar att det är prioriterat från ledningen. Och inte att det är jag som arbetsmiljöchef som säger att det är viktigt, för det förstår ju alla att det är viktigt för mig. Och vi gjorde så att man valde från ledningens sida att sätta det här först på agendan i alla mötesforum. Så varenda möte vi har så börjar vi med så här, safety first. Alltså hur mår personalen? Vad har hänt? Sen pratar vi business. Och det tycker jag, det ger ett sånt signalvärde ut i hela organisationen. Och alla blir på något sätt tvungna till att faktiskt kolla så här, hur är status på min personal? Hur mår min personal innan vi börjar prata något annat? Och vi har jobbat jättemycket med kommunikation. Det skulle jag vilja säga att det är A och O för att man ska lyckas. Det är att man kommunicerar hela tiden att det här är viktigt. Och vi delar med oss hela tiden vad som händer och vad som sker. Och vi har även vi har två vd, vi har två bolag som, och de, varenda månad filmar vi dem, de diskuterar och pratar om liksom vad som har hänt och hur det ser ut framåt och strategi, men de börjar alltid med arbetsmiljö, alltid.
Det är ju fantastiskt. Jag tänkte på, du berättade när ni var ute och reste där att det var så viktigt och värdefullt för er att höra vad människor ute i organisationen sa, för att verkligheten ser inte alltid ut som ni kanske trodde. Kan du ge något exempel på
absolut. Vad ni trodde? Absolut. Framförallt så var det när vi hade bestämt att nu gör vi alla de här förändringarna, och vi hade jobbat med alla rutiner och instruktioner, och vi hade gjort om väldigt mycket för det skulle vara mycket enklare. Och då någonstans, då måste vi måste ut och liksom informera och dela med oss och även ta intryck av alltså att folk känner att de är med på den här resan. Det är inte vi som ska göra den, utan det är faktiskt de där ute som ska göra det. Så vi slog på stora trumman och kommunicerade, nu ska vi göra en roadshow, och vi kom till platser där vissa chefer hade korvgrillning och vi fick trumpetfanfarer och men det blev ett jippo. Och då hade vi en information kring varför vi gör det här. Varför är det här viktigt? Och liksom på något sätt låta de här, alltså det var inte så att det var vi som hade en monolog, utan det var en dialog med all personal. Vad ser ni? Vad behöver vi göra? Vad är ditt problem i vardagen? Vad kan vi göra för att hjälpa? Och vi fick ju med så mycket input.
Så då gjorde ni helt enkelt saker på ett annat sätt än vad ni hade gjort om ni inte hade haft så mycket dialog, eller?
Ja, eller vi kunde i alla fall skifta fokus kanske på att vet du vad, containrarna är jätte... Vi har mycket problem med containrarna. Det måste vi fokusera. Och det kanske känns som att i det stora hela så är det inte det. Men för
väldigt
många...
Konkret.
Ja, och för många så var det här ett jätteproblem i vardagen. Och just det här att man, för ofta är det här, men man sitter liksom lokalt och känner att men jag får inte påverka, och man kanske till sin närmaste chef då, och har man då ingen chef som man kanske riktigt trivs med och känner sig nöjd med, då var det ändå viktigt att vara utsatt, men det spelar ingen roll, för allt det ni rapporterar in, eller det ni vill säga, när vi får in den liksom kvantiteten från Kiruna i norr till Malmö i söder, då kan vi se trender. Vi gör saker åt det. Vi har till exempel, container var ju sånt här problem som vi fick in mycket. Vi har en helt ny standard på vår container som vi tillsammans med de som bygger containerna, där vi tog fram. För vi såg att det här händer en olycka snart. För det är många som rapporterar in att det här brister.
Så då har det verkligen gett effekt?
Konkreta effekter.
Och då blir man ju, tänker jag, uppmuntrad också att fortsätta rapportera om man ser att det leder till.
Ja, och just att vi återkopplar faktiskt. Vi försöker vara väldigt kommunikativa i det här. Så här, vad är det vi gör? Att man faktiskt känner att tack vare min insats här lokalt i Halmstad har faktiskt gett ett resultat uppe i högsta ledningen. Man har tagit ett beslut grundat på att jag faktiskt har bidragit. För även om ens närmsta chef kanske inte är lika bra på att återkoppla, så är det så viktigt. Mm. Alltså, det har ju varit vårt huvud. Mm. Vi måste återkoppla allt vi gör så att man faktiskt fortsätter att hålla det här upp och känner att man är med. Ja. Mm.
Hur många är ni i Sverige?
Vi är 1700 ungefär.
Jag tänkte också precis fråga det. Och jag tänkte också, för nu beskrev du den här fantastiska minskningen i arbetsrelaterade olyckor. Men vilka andra liksom, parametrar man ska säga har ni sett som det här har fått effekt på?
Ja, men medarbetarskapet har vi ju verkligen försökt att lyfta just det här att man vi ser olika, alltså man ser varandras olikheter och man kan se potential och liksom att vi jobbar mycket med liksom den unika individen på något sätt och att vi inte alla behöver vara likadana och det är ganska häftigt att se idag att vi faktiskt har olika projekt där vi liksom samarbetar och samverkar där liksom forum där vi inte normalt sett trodde att vi hade så mycket synergier som vi faktiskt har. Mm. Och det här att vi jobbar mycket med sociala medier, det är jätteuppskattat. Vi har Insta Takeover. Mm. Där vi får följa allt ifrån chefer till medarbetare som kör lastbil eller som går i gallerierna. Vilket också är att man får följa varandras vardag en vecka.
Så någon medarbetare får ta över företagets Instagram-konto under
veckan? Ja, Rangsell Sverige. Så det kan, och det är jätteuppskattat från både internt men även externt att man får följa med på vardagen med alla problem och allt. Alltså det är inte bara det här som härligt utan faktiskt så här ser min vardag ut.
Det är ett visst förtroende också att som medarbetare blir insläppt utan en massa kanske policies och grejer.
Ja.
Jag tänkte också du beskrev den här röda och gröna.
Ja.
Och just att det här ökar förståelsen. Mm. Och då är det lättare att vara i det gröna. När jag har sett hur din arbetsdag ser ut och vad du gör, då är det inte, ja men ni gör ju inte det här. Och du ser ju vilka utmaningar du har och kan också att vi inte jobbar i silos utan det är en verksamhet.
Exakt. Så det har varit, det har varit väldigt uppskattat och precis som du säger det här med förtroendet, att vi ger förtroendet och det är, många vill dela med sig av sin vardag.
Och ni bygger tillit på riktigt.
Ja, på riktigt. Mm. Men det tar tid och det är ett långsiktigt arbete och vi är ju inte färdiga än. Vi är långt ifrån färdiga.
Men det blir man nog aldrig.
Nej, det blir nej. Det är klart, det är ett arbete som alltid pågår. Men någonstans så vi hade en tydlig strategi och vi vill vara liksom ledande i de här frågorna.
Men får jag fråga, ni är 1700 i Sverige?
I Sverige.
Men sen finns ni i andra länder också?
Ja, vi finns i Estland och vi finns i Norge och vi finns i Danmark.
Och har det här arbetet gjorts även där?
Vi har börjat titta på det, absolut. Vi pratar mycket om att vara ett one company oavsett länder. Så vi har ju olika forum, vi har olika i koncernen. Vi kallar det group functions, där vi har då health and safety representerat. Och där vi då delar med oss arbetsmiljöcheferna i respektive länder.
Dina motparter.
Ja, precis. Och där vi då pratar, framförallt så försöker vi bygga det här med riskmedvetenhet. Den är jätteviktig för oss. Och där försöker vi verkligen dela med oss av best practice. Och på sikt här så är det ju tänkt att det här ska vidare. Vårt arbete på något sätt ska vi vidare i de andra länderna. Mm. Och det är ju på god väg också. Vi har ju liksom påbörjat vissa projekt då.
Ja, jag tänker att de här resultaten borde ju tala för sig själva då.
Visst. Absolut.
Är det några fler exempel på sånt som ni har gjort som du vill lyfta fram? Inspirera?
Jag är väldigt förtjust i det här som vi... För jag tänker, det har gett mig och våra chefer en väldigt stor effekt och även arbetstagarna, det här med våra skyddsombud. Mm. Många ser tyvärr skyddsombudet mer att de har en ganska utsatt roll i dagens samhälle. Och det vill jag skicka med alla att se, de är en sån stor resurs för alla företag när vi samverkar och har en tillitsfull relation till dem, där vi ger och tar. Våra skyddsombud är helt fantastiska. De sliter och de gör ett sånt jobb. Så de vill jag verkligen lyfta hos oss. De är jätteviktiga för oss.
Hur många är de?
Vi jobbar för att vi ska ha skyddsombud på varje sajt egentligen. Mm. Men det har vi inte idag riktigt. Det är inte helt enkelt att få, vi försöker attrahera och försöker göra det att hos oss så är det, vi uppskattar våra skyddsombud och de är jätteviktiga. Däremot så har jag två stycken heltidare som vi har genom den här överenskommelsen som sitter i min organisation. Så de är alltid med i alla centrala frågor och får påverka och Så jag är, ja, det tycker jag är jätteviktigt. Det är ja, mm. det är jätteviktigt. Mm. För de för ju arbetstagarnas, ja, deras, liksom lyfter deras frågor. Mm. Och kan ibland sätta stopp till mig så här, nu får du tänka till lite. Mm. Det är jättebra. Mm. Det är liksom ett bollplank snarare mm. än att det ska vara alltså det är en bra motpol som gör nytta.
Så då jag tänker det här att börja se varandra som att man ska samverka istället för att då jobba med sin egen grej och hålla de andra borta. Det gäller även där.
Det gäller i allt. Det ska jag vilja säga, det är nyckeln till att på något sätt få till en förändring. Så vi har verkligen sett det att samverkan, samarbete, bygga tillitsfulla relationer. Det har varit A och O för den här resan, för då är det mycket lättare att påverka om vi ska ta fram nya system. Ni vet, förändringar i sig, det är jobbigt för vissa, men har man det här att man känner att jag litar på organisationen, jag litar på att de gör rätt. Och även tvärtom då, att man liksom från ledningen så litar på medarbetare, litar på chefer, alltså man är trygg och man kan säga öppet att nej, vet du vad, det här tycker jag inte är bra. Att man kan ha den dialogen, att man vågar liksom både ifrågasätta men även våga slå sig själv på axeln och säga att det här gjorde jag väldigt bra.
Mm. Så om vi summerar framgångsfaktorerna här, ja. vad man behöver göra egentligen för att lyckas med något sånt där. Dels nämnde du ju då att ni som jobbar med de här frågorna sitter med på ledningsnivå och har nära till besluten och på den som fattar besluten helt enkelt. Och sen att man då även i ledningen har förstått att det här är inte bara att liksom skriva i ett papper någonstans utan det kommer kräva resurser och tid.
Ja.
Att man vågar liksom ge dem. Ja. Och sen som du sa, att vända en kultur där man höll sina kunskaper och insikter för sig till att man istället vill dela med sig och ser hur det gynnar. Och medarbetarskap, nämnde du det här att enkelt tillgängligt träffas, prata, en digital lösning då som gör att det ska vara lätt att komma i kontakt med övrig organisation kanske.
Ja,
vad har jag missat i summeringen?
Jag fick en bild som är, alltså just att jag ska nå dig och jag behöver inte gräva vägen utan den är liksom snyggt asfalterad och vi kan liksom köra fram och tillbaka till varandra i kommunikation i hela organisationen och både höger, vänster, in och ut så att säga. Snarare än att, herregud, hur ska vi nå ut med det här? Och först, hörni, vi har ett budskap. Utan det finns de här vägarna och förväntan om kommunikation åt alla håll. Och det är en sån fantastisk förutsättning för vad ni än vill jobba vidare med, så finns det tillit till att det vi kommer med har ett gott syfte och vi har också resultaten att visa att det här, ni vet ju, det vi har gjort tillsammans har ju lett till så fantastiska förbättringar.
Och just att man kanske, att vi har varit nog med att man ska förstå syftet. Det är också så viktigt att man liksom hela vägen förstår att vi kommunicerar kring det också. Och inte bara liksom, nu har vi beslutat det här och någonstans hur påverkar det personen längst ut. Det är jätteviktigt att vi hela tiden var tydliga och kommunicerar detta och fångar upp de som faktiskt känner, nej men jag förstår inte det här och jag kan inte riktigt. Nej, men då har vi en dialog. Jag säger dialog.
Dialog.
Och information och kommunikation. Låt alla få påverka och lyssna. Sen behöver det inte alltid bli så, men ta in och lyssna. Jätteviktigt att man känner att man har påverkansmöjligheter.
Och sen tänker jag också att alla nog förstår att det här är ju då, förutom att det är frågor om hälsa och liv, skulle det kunna vara att det faktiskt också är lönsamhet och business.
Ja.
Absolut.
Och det skulle jag säga, jag driver det ganska hårt. Jag vill ju liksom ändra hela tankesättet liksom kring arbetsmiljöarbetet. För normalt sett, alltså hela historiskt sett, så är det väldigt mycket, det är lite så här pekpinnar. Vi har våra afsar, checklister och jag säger det är liksom det är liksom inte värt någonting om vi inte liksom personalen mår bra och vill. Och det handlar ju någonstans om att, och därför säger jag så här, gör det så enkelt ni kan. Använd bilder, filmer. Jag har sagt det, om man går igenom alla era liksom checklistor, rutiner och instruktioner och tar bort en tredjedel minst. Minst, den behövs inte, för det finns ingen som tar till sig liksom 50 stycken checklistor rätt upp och ner i Word-dokument. Gör en film. Alltså, satsa verkligen på att förenkla allting för användaren, så kommer man få mycket, alltså det är mycket lättare då för dem att komma ihåg och göra rätt och vill göra rätt.
Det är att renodla lite och liksom sätta fingret på vad som är verkligt viktigt.
Och det är också skönt att höra att allting som du beskriver kopplar väldigt väl an till liksom arbetsmiljöforskning och framgångsfaktorer, så att det inte är så här, oj, här kommer ett helt nytt recept kan det vara, en ny rätt, men det är inte en ny så här, grundingrediens, utan de är de som vi liksom vet.
Ja, men precis, men ändå så, det är så svårt, det tar lite för lång tid ibland att nå dit, så vi jobbar och kämpar mot att få fler organisationer till det här. Därför tycker jag det här priset är så bra, för det är verkligen så här, vi lyfter det som är bra, och
jättekul.
Folk, och jag har ju själv lärt mig liksom, jag har lyssnat på de andra och som har varit med och tänkt, åh, det där ska jag ta med mig, för det är
så
jätte...
vi ska jobba.
Ja, eller hur? Samma där. Det är ingen konkurrens. Det är ingen
med cirkulär ekonomi som du nämnde i början, det är ju lite också en cirkulär kunskapsekonomi, att inte låta en massa kunskap och insikter gå till spillo.
Nej, det är ju samma tankegång. Mm. Absolut.
Bra,
bra där, Boel. Ja. Ja, det var klockrent. Cirkulär kunskap. Det här är den cirkulära kunskapsekonomin.
Ja.
Men ett stort grattis igen, och det blir kul att följa er framöver, eftersom den här resan kommer att pågå länge.
Ja. Så. Tack så mycket.
Tack för att du kom hit. Och tack för samtalet. Tack för att ni lyssnade. Som vanligt så vill vi jättegärna att ni pratar med oss och berättar vad ni tänker och tycker.
Tackar våra samarbetspartner First Beat och Berggren Lahti för den här produktionen.
Vi
har
finns, men vi måste säga vad det finns. På healthforwealth.se, på LinkedIn och Facebook. Prata med oss där och kommentera. Ni vet allt det där.
Må så gott.
Ha det bra. Ha det bra.
Hej. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.